Ja, hej och välkomna. Det är podd nummer 6.
Yesbox.
Ja, Kalle, vad ska vi prata om idag?
Ja, idag ska vi som vanligt prata om paleo. Och det är då förstås hälsa och livsstil ur ett evolutionärt perspektiv som vi alltid pratar om.
Yes.
Och temat för dagen är autoimmunitet.
Ja. Så. Det är som jag säger, ett stort ämne. Det är alltid ett stort ämne.
Ja, det är verkligen ett stort ämne. Och det är mycket frågor förstås som kommer in om det.
Jättemycket. Alla klubbmedlemmar i Svenska Paleoklubben, det är jättekul, ni skriver in och frågar, men det är nästan 100% handlar om hur man ska må bättre eller vad man ska undvika att äta för att må bättre. Så det
är. Och det är ju något som, ja, de som kontaktar mig också, det är ju 100% nästan personer som mår dåligt och vill liksom ta tag i kosten. Och som blir klienter som, det finns andra åkommor också, som vikt och prestationsoptimering och sådär, men de flesta har ju just det här som vi kommer prata om idag. Det är alltså inflammatoriska, kroniska tillstånd.
Så där har vi ett mission, kan man säga.
Ja, och vi jobbar ju med en bok som vi nu
sitter
för fullt med.
Precis, på varsin kammare. Ja. Hur går det för dig?
Det går bra, jag har precis kommit igång här och börjat samla recept. För det är ju liksom, den här boken ska ju handla om hur man sätter det här till verket i sin dagliga livsstil.
Just det.
Att hur-boken. Men sen så sitter jag också med boken som ska beskriva själva metoden och mera detaljer och frågor som kan dyka upp. Det är ju en bok om hur man individanpassar kosten.
Mm.
Så det är två olika böcker här.
Den jag håller på med, det är den här lilla, den autoimmuna kokboken.
Just det.
Kan man säga. Som sprunget ur då min passion för matlagning också. Mm. Och Swedish Paleo och hela den. Och din är då, det är liksom, vi för samman de här två världarna.
Precis, så då kan man liksom, hur man sätter det i verket och vad, för det uppstår ju en massa med olika ingångar i det.
Mm.
Och det finns ju en metod i hur man individanpassar kosten med hjälp av det här autoimmuna protokollet som kan vara en startpunkt då.
Jättebra. Men då kickar jag igång med första frågan här då.
Yes.
Vad är autoimmun sjukdom?
Ja, det kanske är bra att gå igenom det först. Autoimmuna sjukdomar, de uppkommer ju när kroppens eget immunförsvar tror att kroppsegna vävnader är en fiende och attackerar dem. Och det kan vara antingen genom antikroppar eller genom immunförsvarsceller då, som attackerar kroppsegen vävnad.
Får jag fråga dem, antikroppar, det kan man ju mäta om man tar ett blodprov.
Mm.
Vad är det?
Ja, alltså antikroppar, de bildas, man kan likna dem vid målsökande missiler ungefär.
Ja.
Alltså de har en bindande yta då som kan känna igen yta på virus eller yta, och oftast är ett protein, kallas för ett antigen.
Ja,
som den känner igen. Så antikropparna är specifika för det antigenet och markerar det för andra delar av immunförsvaret då som kan komma och attackera.
Och då kommer T-cellerna och,
exakt. Ja,
och hjälper till och reder ut. Men i det här fallet så blir det tvärtom.
Ja, i det här fallet så kan ju också då kroppsegen vävnad angripas. Och det är det som händer vid saker som till exempel multipel skleros.
Ja.
Så är det, då är det myelinskidorna runt nerver i hjärnan som angrips. Och pratar vi om typ 1-diabetes till exempel, så är det ju bukspottkörtelns insulinproducerande celler som angrips.
Mm.
Och det är det som är så otäckt med autoimmuna sjukdomar. Det kan ju vara i princip vilken vävnad som helst. Körtelvävnad eller bindväv eller hårsäckar eller pigmenterade celler i huden som kan
användas.
Ja, vitiligo.
Ja.
Det finns en mängd olika autoimmuna sjukdomar. Och jag tror att jag har sagt det någon gång förut, att det är nära 1 miljon svenskar som är drabbade av, som har en autoimmun sjukdom.
Ja, det,
och det är förmodligen lite i underkant, för det finns många omtvistade tillstånd så där, som inte är helt säkert att det är autoimmunt, men ja.
Men allergier tillhör väl den autoimmuna skaran?
Ja, det kan man. Nej, det är en egen grupp.
För då reagerar man på något specifikt ämne som man tillför kroppen. Det är inte inom immunförsvaret.
Ja, nej, det är ändå exogena antigen i allmänhet. Även om det finns allergier som drabbar kroppsegen vävnad, som vid celiaki, som vi kan prata lite mer om.
Men det är ändå, vi vill ändå plocka in den typen av sjukdom i den här gruppen. För att man kan då få hjälp genom att äta rätt kost, eller?
Ja, och det är det som vi ska prata lite mer om här idag. Bara hur ett sånt program kan se ut.
Precis. Ja. Då, jag har en fråga som jag inte tagit upp med dig innan som du får nu.
Okay.
Det är en väninna till mig som jag pratade med idag. Så frågar jag, är det någonting som du vill att vi ska prata om? Då sa hon att är det inte så att det är väldigt många som går omkring med autoimmuna sjukdomar och till slut vänjer sig vid att man ska må på det här viset? Förstår du hur hon menar? Att man, har man väl fått ledvärk så ska man ha det resten av livet? Eller har man fått...
Ja, det är ju den bilden som har förmedlats över en, från den konventionella, eller från vården kan man väl nästan säga, att autoimmuna sjukdomar som regel inte går i... Att man inte blir av med dem helt enkelt.
Nej,
det är kroniska tillstånd.
Ja.
Och det är ju visserligen sant då. Att man inte blir av med själva det underliggande. Men att det finns ju sätt att med livsstilen påverka här, tycks det.
Mm.
Och det vet jag i mitt arbete med klienter. Att det går ju verkligen att påverka. Men den uppfattningen om att det här, att man måste vänja sig vid det.
Ja.
Det är någonting som... Ja, i ett kontext där man liksom inte har några effektiva behandlingsformer så är det förstås någonting som man måste förmedla till patienter för att inte ge falska förhoppningar eller så.
Men det är lite grann det som vi vänder upp och ner på nu. När vi talar om att du visst kan, inte bara bota symptomen utan bota liksom
orsaker. Bota kan man inte.
men vad ska man säga då?
Man kan häva symptomen. Man kan få symptomen att minska i omfattning ordentligt. Och det här är ju ganska nytt egentligen.
Ja.
Det här tillämpningen av det här är ju väldigt ny.
För det är ju väldigt många som är skeptiska till det här.
Ja, och det kan man ju förstå. Man har levt liksom ett helt liv med smärtor så är det förstås inte något man vill höra, att man kanske inte hade behövt göra det. Eller att man kanske till och med har orsakat det själv. Kan ju vara lite magstarkt att påstå.
Ja, det är ju verkligen.
Men att vad jag tror är viktigt att komma ihåg här är väl att det här rör sig inte om... Det här rör sig om livsomständigheter. Och jag tror vi kanske skulle komma in lite på det. Varför man egentligen får det här. För att det berör lite just det här temat. Att det inte... Att det verkligen inte är någonting som man bara gör med saker genom faktorer som man kan påverka. Det är inte bara så att man har levt ett dåligt liv och därför får autoimmuna sjukdomar.
Nej, för då hade jag varit jättedålig.
Nej, men det finns ju... Dels så finns det en mängd genetiska samband här.
Ja.
Alltså det finns gener som är predisponerande som ofta förekommer vid autoimmun sjukdom. Och jag då som själv har en autoimmun sjukdom som innebär ledinflammationer. Där finns det samband med en gen som heter HLA-B27 då, som finns i samtliga fall av den sjukdom som jag har, men att den finns ändå hos 10% av befolkningen ungefär, om jag inte minns fel. Och jag menar, det är inte 10% av befolkningen som får den här sjukdomen. Det här är betydligt mer ovanligt. Annars skulle det vara miljontals som hade min sjukdom i Sverige bara. Men att, så det betyder ju inte att bara för att man har en genetiska sårbarhetsfaktorerna.
Nej.
Så betyder inte det att man per automatik får en autoimmun sjukdom.
Nej, men som jag har förstått det, då är det då många omkringliggande faktorer som till slut gör att det bryter ut.
Ja, precis. Alltså det här är en sån faktor. Men sen så vet man också att det här med, som vi var inne på, hur immunförsvaret kan missuppfatta vad som är kroppseget och vad som är främmande.
Mm.
Det är också en annan sån faktor. Att man vet att olika typer av infektioner kan vara initierande när det gäller att dra igång autoimmuna reaktioner. Och reaktiv artrit är ju ett sånt klassiskt exempel som med unga män ofta råkar ut för. Det kan vara i samband med en Yersinia eller en salmonella eller en syfilis. Alltså det kan vara olika typer av infektioner där de här bakterierna då försöker att undgå immunförsvaret genom att härma kroppsegna proteiner.
Mm.
Och då kan det bli att leder svullnar upp. Rätt vanlig reaktiv artrit. Och det var så min sjukdom debuterade med i 20-årsåldern. Att jag fick en sån reaktiv artrit.
Jaha, okej.
Okay. Men att... alltså det är både genetiska, det är miljöfaktorer här.
Mm.
Och som vi säkert ska prata lite mer om, det är ju de här miljöfaktorerna som faktiskt kan påverka.
Mm.
Men att det finns också miljöfaktorer som är svåra att påverka. Och det är ju som till exempel det här med tarmflora. Mm. Alltså vi har en smalare tarmflora idag än vi någonsin har haft.
Mm.
Vi lever i renare miljöer än vi någonsin har gjort.
Mm.
Och jag menar, att bara ändra sin tarmflora för att uppnå symptomfrihet eller för att påverka autoimmunitet, där är vi precis i startgroparna för att överhuvudtaget ha någon förståelse för. Mm. Vi vet att tarmfloran har samband med det, men det är väldigt svårt att använda det som en terapi med så lite som vi vet idag.
Mm.
Men det finns andra saker man kan göra.
Precis. Mm. Och vilken roll spelar gluten i det här då?
Ja, jag har pratat mycket om gluten i olika sammanhang. På min sida har jag skrivit massor om det. Men att det här är någonting som har varit känt länge.
Mm.
Att gluten, det finns en koppling mellan glutenintolerans och autoimmuna sjukdomar.
Mm.
För det är så att om man har celiaki och glutenintolerans, eller glutenallergi, då får man i högre grad andra autoimmuna sjukdomar om man fortsätter äta gluten.
Just det.
Så att det finns ett samband här. Man drar på sig fler och fler. Mm. Och det är väl etablerat i flera, det har man kunnat visa i flera studier. Mm. Och vad jag har sett är, något som jag har sett är att just gluten, vad det gör när det kommer ner i magen. Jag tror att det har vi nog också pratat om i något tillfälle. Men det går ju ner i magen och låser upp tarmcellerna, enterocyterna från varandra. Och skapar läckande tarm eller ökad intestinal permeabilitet. Alltså det får tarmen att börja läcka.
Mm.
Och det där med att läcka, det låter lite flummigt och det har missbrukats just det. Att läckande tarm, det har missbrukats i en mängd olika sammanhang. Men det har också en grund i verklig, det förhåller sig verkligen så här, att det finns livsmedel då, en mängd olika, inte bara gluten, som kan få tarmen att läcka.
Mm.
Och det har använts inom alternativmedicinen tidigare, lite felaktigt, lite ovetenskapligt kanske, men i det här fallet så visar sig att alternativmedicinen faktiskt hade rätt då, på den här punkten. Och nu ser vi allt fler exempel på hur man kan påverka det här med läckande tarm och då återvinna ett normalare immunförsvar.
I magen.
Det är där 9 av 10 immunceller ligger, eller 8 av 10.
Ja.
Så i princip hela vårt immunförsvar ligger i runt tarmarna.
Ja, det är väl en 2-3 kilo bakterier som finns där.
Ja, alltså, precis,
som bakterierna. Som ska finnas där, ja precis.
Ja, det finns.
Man har olika funktioner ju längre ner eller upp i tarmsystemet man kommer.
Precis.
Ta hand om maten och fördela den. Och,
ja. Det är
mikrokaos.
Det är som en hel djungel, bokstavligt talat. Ett ekosystem i tjocktarmen.
Och det förstår man ju inte riktigt, för att vi har ju ett förhållningssätt till bakterier som att det är något, eller har haft i alla fall, som att det är någonting som man ska vara rädd för. Men det här är ju då de bakterier som vi verkligen behöver för överlevnad.
Ja, och jag menar, det här är ett extremt komplicerat samspel. Vi vet att vår tarmflora har förändrats i förhållande till vår miljö. Vi vet att personer som äter en spannmålskost baserad på spannmål har en helt annan tarmflora än personer som lever som jägare och samlare till exempel.
Mm.
Man har nyligen publicerat i Nature, tror jag var, det här en studie som kollade på mikrobiomet hos Hadza-folket, södra Afrika. Och där, det är ett jägare och samlarfolk då, som helt saknar till exempel de här positiva bifidobakterierna och laktobacillerna som vi betraktar som väldigt hälsosamma.
Mm.
Och istället så har man syfilisbakterier som orsakar sjukdom här hos oss.
Mm.
Men hos dem så hjälper den till att bryta ner cellulosa.
Jaha.
För att de ska kunna ta upp det. Så att bakteriefloran är väldigt anpassningsbar. Den är väldigt snabb.
Mm.
Att anpassa sig till nya miljöer. Kanske snabbare än vad våra gamla gener hinner anpassa sig. Under årtusendena så har vi inte anpassat oss speciellt mycket till de här moderna livsmedlen. Mm. Som mjölkprodukter och spannmål och oljor. Och framförallt inte den här moderna kosten. Så tarmfloran, den skulle man kunna betrakta som en väldigt flexibel och snabb.
Så om man ser på det ur ett evolutionistiskt perspektiv, så har vi då under en väldigt, väldigt kort tid av människans historia ändrat vår tarmflora väldigt mycket.
Ja, Och vi ska inte fördjupa oss i det nu förstås, men jag vill bara liksom ta upp den biten, för att det har ju också, jag tror att det har en väldigt stor påverkan på uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. För även om vi vill liksom sätta fingret på gluten här och det läckande tarm som gluten kan orsaka, så är det också så att gluten har funnits med innan autoimmuna sjukdomar exploderade så här som det har gjort. Mm. Så att man kan inte...
Det är en kombination då.
Ja, det skulle kunna vara ökningen av mängden, men det skulle också kunna vara andra miljöfaktorer som har förändrats. Mm. Så det här är inte helt, det är inte helt svart och vitt här i vad som har orsakat det här. Men vi vet definitivt att glutenexponeringar har samband. Vi vet att läckande tarm som gluten orsakar, det förekommer vid samtliga autoimmuna sjukdomar som man har undersökt. Egentligen det som vi ska prata om här nu, det är ju hur ser ett sånt program ut som försöker att motverka läckande tarm. Men det viktigaste faktorn här tror jag är just gluten. Och det är den faktor som man vet orsakar läckande tarm väldigt tydligt, och det kan också lura immunförsvaret, aktivera immunförsvaret när det väl har tagits ut de här gliadin fragmenten av gluten som kommer ut. Och det har man sett att det finns, att glutenexponering har ett samband med uppkomsten av typ 1-diabetes. Och jag skulle kunna ha en länk till en studie som har kollat på det sambandet, just det här med kopplingarna mellan tarmcellerna och autoimmunitet. Det är en artikel från 2009 som kom ut i Annals of New York Academy of Science.
Men vad bra, för då har vi rätt ut det, att det problemet med tarmfloran som gör att vi får en läckande tarm, det är där vi ska börja.
Jag skulle nog säga att det kan vara att uppkomsten till autoimmuna sjukdomar kan ha med tarmfloran att göra, definitivt. Men att man kan också attackera autoimmunitet genom att ta bort sådana livsmedel som orsakar läckande tarm, eller som fungerar som att kittla immunförsvaret under fötterna. Mm. Man tar bort sådana livsmedel.
Just det, men det jag menar, att man kan börja med att hjälpa magen.
Ja, precis.
Så kommer man en bit på vägen då.
Yep.
Och då är det gluten såklart.
Ja.
Och sen har vi pratat om att mejeriprodukter ofta går hand i hand.
Ja.
Vad är det mer?
Gluten och andra spannmål generellt sett. När man går över till paleo, det själva grundpaleo, så minskar ju inflammationsgraden generellt. Det har man sett i studier på både människor och grisar. Att man kan se hur CRP, alltså C-reaktivt protein, går ner då.
Mm.
Men att för personer med autoimmunitet så kanske det inte räcker att ta bort mjölkprodukter eller mejeriprodukter och spannmål och baljväxter och så. Utan att man kanske behöver gå ett steg längre och ta bort saker som... Det finns en mängd. Det finns en mängd olika...
Det är det autoimmuna protokollet då vi kommer in.
Precis.
På.
Ja. Det autoimmuna protokollet. Och vad man då undviker, som då kan vara med i ett vanligt paleokostprogram, det är ju saker som ägg, det är potatisväxterna, där aubergine, potatis, tomat, paprika, också de här starka capsaicinkryddorna, chilikryddorna, alla typer av nötter och frön, man tar bort socker helt, man tar bort antiinflammatoriska läkemedel, sådana som kallas för
paracetamol.
Generellt den här NSAID-preparat, det är ju allt ifrån Ipren, Treo till det finns naproxen och pronaxen, en mängd olika.
Ja, just det.
NSAID-preparat. Men att
om man har jätteont i huvudet, vad ska man äta för
jag tänkte vi kanske skulle ta det separat i slutet.
Okej, bara nyfiken.
Men att om vi först går igenom bara de kortlistan här. För det man också tar bort, så att folk får höra hela listan. Alkohol tar man bort förstås. Och livsmedel som kan orsaka korsreaktioner med gluten.
Ja.
Och då finns det vissa test, man har gjort antikroppstest då, där man har sett att havre, olika pseudospannmål, potatis, majs, man tar bort soja, choklad, jäst, kaffe, tapioka, saker som kan korsreagera. Det finns vissa saker, och de är då inte med på den här matlistan som jag tänkte vi kanske kunde lägga en länk till den matlistan.
Slut.
Så man kan ladda ner och bara få själva recept på hur man gör.
För det är ju lite, om man då tittar på helheten så blir man ju lite uppgiven när det är så mycket som man inte får äta. Men det finns ju en hel del man får äta.
Ja, jo men precis. Det finns massor.
Varför tänka positivt? Tänk, jag får äta de här rotfrukterna.
Ja, man får ju äta i princip alla grönsaker.
Alla grönsaker.
I princip, förutom potatisväxterna.
Just det.
Man får äta i princip alla frukter och man begränsar sig till kanske 5 frukter om dagen ungefär. Ja. Så att man inte kommer över den här mängden av kanske 20 gram fruktos per dag.
Ja.
Det finns en gräns där. Sen så får man äta alla typer av kokosnötprodukter. Man får äta ganska många olika fetter.
Ja.
Avokado, fetter från olivolja och kokosolja. Och, man får äta förstås syrade grönsaker, surkål och kimchi.
Mm.
Om den är utan capsaicinkrydda förstås. Men utan rödpeppar. Man kan äta olika typer av buljonger på broskrika ben.
Ja, benbuljong.
Benbuljong är super.
För just det, benbuljong, det är ju också någon sån här innegrej bland paleo, är att man ska göra sin egen benbuljong nu.
Ja.
Det är den nya surdegen lite grann, att man ska koka sin egen benbuljong. Men det Precis. Är någonting i benmärgen som är väldigt bra.
Ja, det är väl snarare i själva
benet.
Ja, i brosket.
I brosket.
Ja, det finns en aminosyra där som heter glycin som är väldigt värdefull när tarmen ska återhämta sig och man ska uppnå en högre integritet i tarmen.
Ja.
Och det finns en mängd olika sådana saker som man kan lägga till ett autoimmunprogram. Vi hinner inte gå igenom alla dem.
Nej.
Men det här är ju saker som jag lägger upp för klienter när jag tar emot personer som kommer till mig för att, som har autoimmuna besvär.
Mm.
Då är det inte bara, då håller man sig inte bara till det här programmet utan man lägger ju också till saker för att bygga upp immunförsvaret, för att stimulera läkningsprocessen.
Mm.
Men det är en mängd olika faktorer. Men vad man då också kan äta, saker som främjar läkningen, vi glömde några stycken där, men att det finns ju till exempel saker som, gud vad heter det där, när man gör gelatinpulver.
Just det.
Kan man använda som en slags ersättning.
Det har jag hört att du rekommenderar till klienter.
Ja.
Men då ska det vara bra gelatin.
Det ska vara bra gelatin och det finns ju från från... helst inte från gris, tycker jag, det är någon trevlig produktion.
Nej.
Det tycker jag är en jättebra, ett bra alternativ om man vill göra en smoothie till exempel. Kanske man inte vill använda benbuljong.
Mm.
Utan då kan ett sånt vara en bra frukostsmoothie för personer med autoimmunitet.
Och det finns i pulverform?
Ja, det finns i pulver eller i blad.
Ja,
så man kan då bara köra ner i sin blender när man kör någon sån här frukost. Men sen också gräsbetat eller viltfångad fisk. Gräsbetat kött, viltfångad fisk är också delar av det här programmet som man kan äta.
Mm.
Man behöver förstås inte mäta eller väga när man går på det här programmet heller. Utan det här handlar ju bara om att stävja inflammation.
Mm.
Så det finns ju en poäng kanske att inte sätta sig och äta 2 kilo apelsiner. För då hamnar man över sockergränsen också.
Mm.
Och det kanske blir lite överätning då.
Mm.
Så att bara äta väl sammansatta måltider.
Ja.
Typ som Livsmedelsverket. du är tallriksmodellen.
Ja.
Funkar rätt bra faktiskt. Och då kommer man att minska sin inflammation. För då kommer man äta tillräckligt.
Hur lång tid tar det då?
Ja, det där är ju helt... Det där finns
hur långt
inte...
är ett snöre?
Ja. Ja, exakt. Det där, vanligtvis så... Alltså det här systemet är framtaget då av Lauren Cordain. Lauren Cordain som är en amerikansk forskare och en av grundarna kan man säga.
Han har hållit på i 30 år med det här.
Ja, alltså sen säkert 80-talet. Och han byggde ju vidare på en person som heter Boyd Eaton. Det här, början av 80-talet. Ett antal vetenskapliga artiklar som skrevs då.
Mm.
Men han har ju utvecklat det här vidare och tagit fram grunden till det här autoimmuna systemet för att äta dem.
Mm.
Som tar bort alla de här immunförsvarslurande delarna av kosten. Och vad vill jag säga med det?
Ja, men hur lång tid det tar?
Jo, men just det. Och de, om man liksom kollar på vad han säger. Han jobbar ju inte med klienter. Utan han tog fram det här som en... Han tog fram det här som en intellektuell ramverk liksom, för att tillämpa. Det är personer som jag som har tillämpat det.
Ja.
Så att, och vad jag ser då när jag tillämpar på person, det är att det går väldigt snabbt med vissa typer av... Det går snabbt när det gäller inflammatoriska tarmsjukdomar till exempel.
Man,
där kan man se, ofta se. Och där ser man sänkningar av... Det är inte helt ovanligt vid Crohns och ulcerös kolit att man mäter ett protein... en markör som heter kalprotektin för att mäta lokal inflammation då.
Ja.
Och det ser man sjunka ordentligt bara under de tre första veckorna.
Ja, det är
alltså två, tre veckor.
Men är det likadant med en viss form av ledvärk också, har jag förstått, att det försvinner ganska fort?
Det känns att
man mår bättre liksom.
Ja, alltså det brukar vara, där är väldigt svårt att säga något generellt, för att om det har utvecklats artros i leden, då tar det ofta längre tid.
Ja,
vi pratade om det förra gången lite grann. Men att det brukar ta mellan 1 och 2 månader på det här steg 1. Och i min bok som jag skriver nu så kommer jag gå igenom hur man ska göra rent konkret i tillämpningen av, man använder ju förstås receptboken som vår receptbok för att jag vet hur man gör, men att alltså hur ska man tänka kring de här detaljerna och hur bygger man upp immunförsvaret och sådär, det kan vara en del som beskrivs där. Och där beskrivs också lite olika ingångar och hur länge man ska hålla på
lite
med stegen.
Lite beroende på vad du då lider av också.
Exakt.
För det är väl också en grundregel att om du utesluter gluten till exempel, så tar det väl åtminstone 3-4 månader innan kroppen är helt fri från gluten, så att säga.
Alltså det kan verkligen ta lång tid innan immunförsvaret lugnar ner sig.
Precis.
Och det är ju någonting som, framförallt för personer med celiaki, så kan man se det hur de fysiologiska effekterna kvarstår väldigt länge. Men hos andra så kan det gå snabbare. Och det är svårt att veta liksom. Men man bör ju vara ganska noggrann med gluten, som du sa.
Precis, så ett stort kapitel i våra böcker, det har rubriken tålamod, kan man säga.
Tålamodet.
Eller hur?
Ja.
För att ge inte upp, det kommer bli bättre. Och sen när man väl mår bättre, då är det ju lättare att upprätthålla den här kosten och ha liksom mer energi och mer lust till att göra det här, för det är ju kämpigt i början. Men om man har varit sjuk länge så vill man ju verkligen, verkligen ha hjälp.
Ja.
Du sa ägg då, varför ska man inte äta ägg då?
Men det kanske är ett ganska bra exempel. Just ägg är något sånt här som många frågar om faktiskt. För att i själva äggvitan har flera olika funktioner egentligen, kan man säga. Och i och med att ägg ligger utanför hönan under ganska lång tid innan det blir en kyckling av det där, så behövs det någon form av immunförsvar. Man kan se det som en levande vävnad.
Aha.
Så att just äggvitan, den innehåller ju då ungefär hälften av det är albumin. Men den andra, ungefär en tredjedel, alltså är olika typer av antimikrobiella proteiner. En mängd olika antimikrobiella proteiner. Och det är ju då ett av de vanligaste allergenen för barn. Så man vet att det finns en allergenpotential i det. Och framförallt, jag tror att det är någonstans ett par till 3% av befolkningen som har olika typer av äggallergi. Och det kan ju yttra sig på massa olika sätt. Det kan vara magsmärtor, det kan vara hudsymptom, det kan vara diarré, det kan vara olika typer av utslag, nässelutslag. Det finns en mängd olika reaktioner på det. Men vad som i själva ägget, det här, ett exempel på sånt allergent protein är då lysozym. Men det finns också ovomycin och äggalbumin och ovotransforin. Olika exempel på äggprotein som kan fungera som allergen. Men exakt funktionen för lysozym, den går ju liksom inte egentligen på kroppen. Den är avsedd att gå på bakteriers cellväggar för att liksom hålla bakterier borta.
Okay.
Så, men det är oerhört vanligt att man ser att det liksom hindrar matsmältning. De här allergenerna är ganska aggressiva protein som är antimikrobiella på olika sätt. Att de angriper magen, och de är inte heller väldigt lätt nedbrutna för alla. Så man kan ofta känna att det blir gasproduktion av ägg och sådär. Och just för personer med autoimmunitet så kan man, personer med olika typer av autoimmunitet, kan man vara försiktig med just ägg. Och det är ett bra exempel på, det är någonting som retar immunförsvaret lite grann. Och så är det med många av de här sakerna som man tar bort från ett vanligt grundpaleo är ju sånt som kan reta immunförsvaret på olika sätt.
Mm. Jag har ju introducerat ägg igen i min diet för att jag har märkt att jag är inte så känslig. Men det är en av de sakerna som man oftast kan reintroducera, eller hur?
Ja, alltså jag personligen så kan jag ju inte ha med ägg så ofta.
Nej.
Jag kan, det funkar vid enstaka tillfällen, man kan inte ha det regelbundet. Men att det ser ju väldigt olika ut. Och det är därför man behöver den här arbetsmetoden för att... Ja, att det är precis det som boken skriver handlar om. Alltså hur man lägger upp det.
Ja.
För hur man tar reda på. Vad blir ett livsmedel? Hur ska man tolka reaktionerna? Mm. Det bör man kanske säga också.
Mm.
Att det här systemet har ju bara tillämpats i...
I praktiken.
I praktiken på i princip en patientgrupp. Och det är på MS. Och där finns det... vad heter hon? Är det...
Dr. Vals,
Tara Vals, just det, som då har en pilotstudie som man kan hitta. Vi kanske kunde lägga någon länk till den om jag har den.
Absolut, det finns men filmer på nätet också.
Det är ju en kombinationsbehandling som egentligen inte isolerar det här sättet att äta, utan det, där ingår det saker som massage, elektrostimulering och meditation och många saker som jag tror är jättebra för att bygga upp hälsa och som jag också har i mina program så. Men att där är det väldigt svårt att säga. Det är väldigt svårt att veta rent vetenskapligt för sjukvården att rekommendera sådana här. Det kan jag absolut säga att de har svårt att göra.
Precis, och det är ju hennes trial and error. Hon har ju hållit på i jättemånga år och kommit fram till det här protokollet.
Ja.
Och det kanske inte är så att om man har till exempel psoriasis som jag hade behöver gå så hårt fram. Utan det försvann ganska snabbt när jag bara började med grundpaleo.
Ja.
Och det, är ju, det ser man ju direkt. Det är ju fläck eller inte fläck. Liksom. Kommer det tillbaka då är det någonting som jag har ätit.
Just mag-tarmsymptomen är så jäkla tacksamma för att där får man ofta ett snabbt kvitto på hur det ligger till med inflammationsgraden.
Mm.
Annars blir man kanske tvungen att kolla på inflammationsmarkörer, sänka CRP, interleukin 6, sådana saker som kalprotektin när det gäller inflammatoriska tarmsjukdomar.
Mm.
Men det här är, det är inte helt lätt när man har långvariga saker som kräver, det blir ju väldigt svårt om man har sådana som inte ger tydliga symptom, snabba kvitton.
Mm.
Just med produktion av tyreoidehormon eller alopeci, när man ska se hår komma tillbaka.
Mm.
Det är ju väldigt tålamodskrävande, så förstås. Och då blir det svårare.
Precis, men som vi sa inledningsvis, det är ju har man en autoimmun sjukdom så är det ju någonting som man får leva med resten av livet. Då får man kanske också ändra väldigt mycket för att bli bättre.
Ja, man får vara lite mer ambitiös helt enkelt.
För det tar ju ett tag, det tror jag väl du också, alla som har autoimmuna sjukdomar, vi genomgår ju någon form av uppgivenhet och att man blir väldigt ledsen för man blir dömd. Liksom. Nu ska du ha det här resten av livet.
Mm.
Du kommer aldrig sluta äta Levaxin till exempel. Eller det är ju väldigt så här, och sen när man då har väl kommit förbi det så då börjar ju det här jobbet som vi håller på med nu, att kanske hitta någon väg ut ur det. Och det är verkligen, det är tufft alltså.
Ja, det är verkligen. Alltså, att bli diagnostiserad med en autoimmun sjukdom kan ju vara bland det tuffaste man blir tvungen att uppleva i livet. Ja. Verkligen. Och särskilt om det är något som har att göra med kronisk smärta eller som är potentiellt dödligt. Det kan vara en otrolig kris man behöver gå igenom. Så vad man kan säga med programmet, även om vi två har blivit i stort sett symptomfri. Jag är väl 90% eller något sånt. Det händer att jag får... Ifall jag får infektioner och sådär, att jag får ledinflammationer igen. Eller om jag slarvar med kosten eller så. Men man ska väl ändå inte... Man ska väl lämna det här som något möjligt att prova. Och kanske inte ge onödiga förhoppningar till människor som har väldigt ont. Och liksom det kan, vi vet faktiskt inte.
Nej, vi vet om det här, inte. Det är väldigt individuellt.
100% att det... Man kan absolut inte lova att det här hjälper. Men det är någonting som är värt att prova.
Mm.
Det har inga negativa biverkningar.
Nej.
Det finns inga negativa biverkningar.
Ja, det är ju
förutom att man får lite bättre hälsa. Man mår lite bättre, går ner i vikt. Får lite mer energi. Såna jobbiga biverkningar.
precis.
Men det är viktigt att komma ihåg det. Att inte hålla... det är väl inte det vi gör och ger en massa löften här nu, utan vi kan tala utifrån egen erfarenhet. Absolut. Och att det här har hjälpt för en mängd av mina klienter och att det är någonting som är värt att prova. Och sen, jag tror när man, det har jag nog inte sagt, men att när man har en autoimmun sjukdom, då kan det vara viktigt att inte fuska. Under de här 30-60 dagarna som man kör så fuskar man inte förstås. Utan då kör man ambitiöst. Det är ett väldigt aggressivt program och målet är ju att uppnå resultat.
Mm.
Därför måste man hålla sig till programmet och ta en period som passar bra.
Precis, och sen kommer vi väl också, eller det kommer vi ju, knep och råd och tips hur man ska tänka för att undvika de här fuskfällorna också.
Ja.
Som vi kommer gå in på.
Ja, men precis, det är massa utmaningar som man stöter på. Det kan vara bra att få lite inspiration och läsa lite mer om det. Eller befästa en livsstil som funkar för hela hushållet framförallt.
Precis, och det kan vi ju. Men du, vi måste avrunda här.
Ja.
För du har en massa klienter som står på kö.
Ja, precis. Jag försökte signalera det med
så
ljudlöst.
Så här, musiken går igång.
Ja.
Så då hinner vi inte med någon lyssnarfråga. Det får vi ta nästa gång då.
Vi tar det nästa gång.
Ha, okej. Okay. Right. Då lägger vi upp lite länkar på swedishpalea.se och ni kan också gå in på karlhultén.se såklart. Okej, okay. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.